Tänk dig att du liksom håller ett litet, ganska slitet mynt från 1942 i handen.
Mm, ett gammalt brittiskt mandatmynt.
Ja, exakt. Och sen bredvid det här myntet på ett bord så står det ett schackbräde.
Okej. Okay.
Där en av historiens mest brutala diktatorer, Josef Stalin.
Ja.
Precis har gjort ett liksom fullständigt ologiskt drag. Ett drag som liksom vänder upp och ner på hela den globala maktbalansen på ett ögonblick.
Det är en ganska galen bild.
Verkligen. Och frågan vi ska ställa oss idag är ju hur de här två helt skilda sakerna, myntet och det här storpolitiska blixtnedslaget från Sovjetunionen,
ja,
hur kan de vara centrala pusselbitar i argumentationen för en judisk stat?
Det är ju faktiskt navet i dagens analys, för det vi ska undersöka är ju just hur de här väldigt mikroskopiska historiska detaljerna,
som myntet då?
Precis. Hur de vävs samman med massiva storpolitiska manövrar för att bygga ett väldigt specifikt narrativ om rätt och fel.
Ja, då är det dags att vi kavlar upp ärmarna, känner jag. Välkommen till en ny djupdykning. Och idag, du som lyssnar, har vi ett uppdrag som liksom kräver att vi lämnar alla våra egna förutfattade meningar vid dörren.
Verkligen, det är superviktigt.
Vi ska nämligen plocka isär ett omfattande och ganska mycket åsiktsdrivet källmaterial.
En artikel skriven av Christer Renard.
Ja, med titeln Eretz Israel, bindestreck bakgrunden till det moderna Israel.
Mm.
Och den här texten vi har framför oss, den driver ju en extremt tydlig tes.
Ja, den argumenterar ju kompromisslöst för det judiska folkets historiska och juridiska rätt till Palestinaområdet.
Vilket gör att vår roll här måste vi ju stryka under direkt. Vårt syfte i den här djupdykningen är alltså absolut inte att ta politisk ställning.
Nej, inte varken åt vänster eller höger.
Vi ska inte vara domare i Mellanöstern-konflikten.
Definitivt inte. Vårt jobb är att objektivt, metodiskt dekonstruera författarens argumentation.
Så vi ska typ undersöka den historiska tidslinjen han bygger upp.
Och syna bevisen han lyfter fram.
Från sena 1800-talet fram till modern tid.
Ja, för att förstå hur han mekaniskt bygger sitt case, helt enkelt.
Så låt oss börja i den änden. För innan vi ens kan kolla på kartor eller typ vem som köpte vilken mark,
så måste vi förstå den psykologiska motorn.
Exakt. Varför tog den här rörelsefart just då? Och Renard tar oss inte till Mellanöstern inledningsvis.
Nej, han började i Frankrike år 1894.
Med den förkallade Dreyfus-affären.
Mm, och Dreyfus-affären fungerar liksom som den absoluta nollpunkten i hans historieskrivning.
Vem var Dreyfus för dem som inte har stenkoll?
Alfred Dreyfus var en fransk artillerikapten av judisk börd.
Mm.
Och han var liksom helt assimilerad i det franska samhället.
Men han blir ju anklagad för landsförräderi.
Ja, han anklagas falskt för att ha sålt militära hemligheter till Tyskland.
Och Renard i texten betonar ju verkligen hur ryggad den här rättegången var.
Det var en ren fars, alltså med förfalskade dokument från början till slut.
Han dömdes till livstidsisolering på Djävulsön.
Precis, men grejen är ju att den verkliga spionen är en icke-judisk man vid namn Esterhazy.
Ja, vad hände med honom?
Han identifierades senare, men han frikändes, trots att det fanns överväldiga bevis mot honom.
Så författaren använde det här som ett bevis för att hela statsapparaten i Frankrike var helt genomsyrad av judehat.
Exakt.
Men det som jag fastnade för när jag läste underlaget, det är ju hur texten hänger upp sig på en sån extremt byråkratisk detalj i efterspelet.
Du tänker på benådningen.
Ja, alltså 12 år senare, efter en massiv kampanj från typ författaren Emile Zola, så får Dreyfus äntligen komma hem. Men staten, de frikänner honom inte. De benådar honom.
Ja, och det är en enorm skillnad enligt författaren.
Alltså, tänk dig in i det här scenariot, du som lyssnar. Du blir anklagad för att ha rånat en bank.
Mm, en klassisk fälla.
Du bevisade sen 100-procentigt att du var i en annan stad.
Ja, du har ett perfekt alibi.
Men domstolen säger inte typ, oj, vi gjorde fel, du är oskyldig. De säger, okej, vi förlåter dig för rånet, du kan gå.
Det är ingen upprättelse.
Nej, det är ju liksom ett bekräftande av skuld. Men varför hänger Renard upp hela sionismens födelse på just det här ordvalet?
För att den mekanismen, enligt källan, avslöjar systemets sanna natur.
Hur då, menar du?
Jo, en benådning betyder ju rent juridiskt att staten drar tillbaka straffet för någon som de fortfarande anser är skyldig.
Ja, okej.
Så genom att benåda Dreyfus så slapp ju den franska militären medge att de liksom medvetet hade satt dit en oskyldig jude.
De slapp tappa ansiktet helt enkelt.
Exakt.
Och källans argument vilar väldigt tungt på att journalisten Theodor Herzl, som var på plats under rättegången.
Han som ofta kallas sionismens grundare.
Ja, precis.
Han insåg vad den här lilla juridiska finessen faktiskt innebar.
Att om en sån här lojal officer kunde krossas på det här sättet i just Frankrike.
Landet som liksom var vaggan för de mänskliga rättigheterna.
Då fanns det verkligen inget skyddsnät någonstans.
Nej, assimilation var liksom en livsfarlig illusion enligt det här resonemanget.
Och den insikten gör ju att drömmen om ett eget land slutar vara typ diffus nostalgi och blir en ren överlevnadsstrategi.
De behövde bygga fort.
Men okej, om vi fattar desperationen, hur gick liksom själva återvändandet till enligt texten?
Här går ju Reimard till direkt frontalangrepp mot hela den här moderna förståelsen av kolonialism.
Ja, han utmanar verkligen bilden av hur marken bytte ägare.
Ja, idén att en europeisk makt kom dit och typ trängde undan en ursprungsbefolkning, det köper han inte alls.
Nej, källan hävdar ju att området tvärtom var väldigt glesbefolkat.
Och att de tidigare sionisterna uteslutande köpte mark.
Och inte vilka marker som helst.
Nej, precis. De köpte inte liksom färdiga fina jordbruk. De köpte enorma områden av helt obrukbara malaria-infekterade träsk.
Av frånvarande turkiska godsägare typ.
Ja, ofta till rena ockerpriser dessutom.
Så de betalade ett överpris för träsk där folk dog i drivor av malaria bara för att försöka dika ut marken.
Exakt. Och här lanserar författaren ett väldigt specifikt koncept.
Dubbelbesittningsrätt, eller hur?
Precis. Sionisterna köpte marken legalt för pengar, men de betalade för den en gång till med blod och extremt hårt arbete.
Bara för att göra marken beboelig liksom.
Mm. Och det intressanta här är ju hur texten beskriver de socioekonomiska effekterna av den här utdikningen.
Ja, för han menar ju att istället för att tränga undan någon så skapade de en ekonomisk motor.
Som förändrade hela regionens demografi, ja. När träsken blev odlingsbara krävdes massor av arbetskraft.
Och de judiska verksamheterna kunde betala bättre än de typ traditionella arabiska arbetsgivarna.
Mycket bättre. Så enligt källans narrativ ledde detta till en massiv arabisk arbetskraftsinvandring till området.
Från typ Syrien och Egypten.
Ja, så författarens tes är alltså att den arabiska befolkningsexplosionen inte berodde på en uråldrig statisk närvaro.
Utan det var en direkt konsekvens av de här judiska investeringarna och jobben som skapades.
Exakt så.
Vilket ju leder oss in på ett av de mest radikala och typ laddade påståendena i hela det här underlaget.
Begreppet palestinier?
Ja, alltså idag är ju det ordet oupplösligt förknippat med den arabiska befolkningen.
Men källan hävdar rakt ut att ordet palestinier fram till 1948 uteslutande användes av judarna.
Om sig själva alltså?
Ja, och Reinhard backar upp där med flera historiska exempel från mandattiden.
Som The Jerusalem Post till exempel.
Precis. Idag heter den The Jerusalem Post, men då heter den The Palestinian Post.
Och den grundades alltså av judar?
Ja, likaså deras symfoniorkester som hette The Palestinian Philharmonic.
Och fackföreningen hade ett flygbolag, Palestinian Airways.
Exakt. Enligt texten identifierade sig den arabiska befolkningen då snarare som syrier eller en del av ett större arabiskt rike.
Att kalla dem palestinier skulle typ vara en förolämpning då?
Enligt källan, ja.
Okej, och det är ju här vårt gamla mynt gör entré.
Äntligen!
Underlaget lyfter fram det här brittiska mandatmyntet från 1942 som typ ett fysiskt lackmuspapper på detta.
Ja, för på myntet står namnet Palestina på tre språk.
Engelska, arabiska och hebreiska.
Men den hebreiska texten har ju ett unikt tillägg.
Inom parentes då bokstäverna Alef och Jord.
Som är en förkortning för Eretz Israel.
Landet Israel alltså.
Precis. Så Reinhard använde ju det här myntet som ett obestridligt bevis för att namnet Palestina var liksom oplösligt bundet till en judisk identitet.
Myntet blir som ett kognitivt lås för läsaren typ.
Ja, det tvingar en att se att det språkliga landskapet var helt annorlunda då.
Men vänta nu, Här måste jag bara stanna upp och ställa en motfråga, för det är ett enormt logiskt hopp här.
Ja, det kan man säga.
Även om han har rätt om språkbruket på 30-åratalet, hur förklarar han att en hel global identitet bara kan byta ägare?
Det är en bra fråga.
Alltså, man kan ju liksom inte bara vakna en tisdag och säga till hela världen att ett ord betyder något helt annat. Hur gick den här ompositioneringen till?
Renard förlägger det här drastiska skiftet till tiden efter sexdagarskriget, närmare bestämt kring 1969.
Okej.
Han menar inte att det skedde över en natt. Han beskriver det som en extremt sofistikerad och medveten geopolitisk PR-strategi.
Av vem då?
Av Yasser Arafat och PLO, med jättestarkt stöd från Sovjetunionen.
Och vad gick PR-strategin ut på rent mekaniskt?
Att skifta narrativet från att vara en liksom konventionell militär konflikt mellan arabländerna och Israel.
Till vad då?
Till en berättelse om en förtryckt urbefolkning som slåss mot en västerländsk kolonialmakt.
Det är ju en total ombyggnad av varumärket.
Verkligen.
Man tar alltså konflikten, plockar ur den från sin lokala kontext och trycker in den i den där globala antiimperialistiska rörelsen.
Som ju svepte över hela världen på 60-talet, ja.
Men det sjukaste här är ju att källan drar in svenska diplomater här också.
Ja, socialdemokratiska profiler pekades ut.
Sten Andersson och Pierre Schori.
Mm.
Han kallar ju dem för direkta medkreatörer av detta narrativ. Det är ju en sjukt tung anklagelse.
Det är det.
Alltså menar Renard att de liksom satt och aktivt konstruerade en falsk berättelse? Eller uttryckte de bara typ politisk solidaritet?
Renard gör faktiskt ingen större skillnad där. Och det säger ju ganska mycket om hans metod.
Hur menar du?
Jo, han anser att den svenska vänstern på den tiden reflexmässigt stöttade alla befrielsekamper i tredje världen.
Och därför svalde de bara PR-kampanjen.
Ja, de blev enligt honom naiva megafoner för det här nya narrativet.
Som i grunden bara handlade om att delegitimera Israels blotta existens.
Precis, det var syftet enligt författaren. Och västvärlden svalde det med hull och hår för att det passade liksom in i tidsandan.
Okej, så om vi typ tar ett steg tillbaka och kollar på vad han byggt upp.
Ja, vi har desperationen från Dreyfus-affären.
Vi har de legala landköpen i Trasken.
Och myntet med den judisk-palestinska identiteten.
Men för att det här området faktiskt skulle bli en internationellt erkänd stat.
Då måste vi ju upp på den globala arenan, ja.
Och den bild som målas upp av omvärlden i den här texten är ju alltså helt nattsvart.
Ett monumentalt och systematiskt svek, ja.
Och Evian-konferensen 1938 verkar vara liksom beviset för det.
Ja, 32 nationer samlades ju i Frankrike för att diskutera judiska flyktingar från Nazityskland.
Det här är ju precis innan kriget bryter ut.
Exakt. Krisen eskalerade snabbt, men nästan alla länder stängde sina dörrar. Inklusive Sverige faktiskt.
Och citatet från den kanadensiska delegationen som nämns, jag fick ont i magen när jag läste det.
Ja, det är fruktansvärt. De sa att en enda jude var en jude för mycket.
Alltså det är ju inte bara att man vägrar hjälpa, det är liksom ett aktivt förkastande av hela deras mänsklighet.
Mm. Och författarens tes är ju att det här resultatlösa mötet i Evian, det gav Hitler grönt ljus.
Världen sa typ öppet, vi vill inte ha dem, ni kan göra vad ni vill med dem.
Det är den psykologiska bottenplattan här. Staten Israel var liksom inget lyxprojekt. Det var sista utvägen när alla andra vände ryggen till.
Samtidigt som britterna just styrde över mandatet i Palestinaområdet.
Ja, och de beskrivs ju också som djupt fientliga i texten.
De hade ju fått i uppdrag av Nationernas förbund att bygga ett judiskt hemland.
Men de var livrädda för arabiska uppror och ville skydda sina oljeintressen.
Så de införde typ invandringsstopp.
Exakt, de blockerade judisk invandring samtidigt som förintelsen drog igång. Båtar fulla med flyktingar tvingades vända tillbaka till Europa.
Så det räckte alltså inte att de hade köpt marken legalt?
Nej, utan formellt internationellt godkännande var de utlämnade till britternas godtycke.
Vilket för oss till FN-omröstningen 1947.
Om delningen av mandatet, ja.
Och det är nu vår stormästare i schack kliver fram.
Josef Stalin. Ja.
För inför omröstningen såg det ju jättemörkt ut. USA tvekade. De var också rädda för bråk om oljan.
Mm.
Men då beordrar alltså Stalin hela östblocket att rösta för bildandet av Israel.
Ja, ett helt oförutsägbart drag.
Alltså, varför i hela friden skulle en så paranoid och antisemitisk diktator göra det? Det är som att, som jag sa i början, som att Stalin flyttar motståndarnas pjäser bara för att välta bordet.
Det är en perfekt analogi. Renard menar att Stalin absolut inte brydde sig om att rädda judiska liv. Han spelade geopolitisk schack.
Så vad var hans kalkyl?
Han ville knäppa USA på näsan och ta initiativet.
Okej. Okay.
Och han ville driva in en kil i det brittiska imperiet som hade styrt området.
Skapa kaos, helt enkelt. Och han nöjde sig ju inte med FN-röster. När arabiska arméer attackerade Israel när de utropade staten 1948.
Då hade Israel inga tunga vapen och väst hade infört ett strikt vapenembargo.
Men då tvingade Stalin alltså Tjeckoslovakien att sälja enorma mängder vapen till Israel.
Ja, gamla tyska Messerschmitt-plan till och med.
Och källan menar att de här vapnen bokstavligen räddade staten från total utplåning.
Och det fascinerande här är ju hur författaren tolkar detta.
Ja, han ser det nästan som ett religiöst mirakel, va?
Precis, att en ondska som Stalin ofrivilligt blev ett verktyg för historisk rättvisa. Men det höll ju inte så länge.
Nej, för Israel valde ju att bli en västerländsk demokrati istället för en sovjetisk satellitstat.
Och då slog Stalin bakut direkt.
Texten tar ju upp de där påhittade läkarprocesserna i Moskva 1953.
Ja, där Stalin planerade massakrar på sovjetiska judar som ren hämnd.
Men så dör han av en stroke precis innan.
Ännu en detalj som källan använde för att bygga den här känslan av liksom mytologisk överlevnad.
Och den överlevnaden tar oss ju osökt till själva hjärtat i konflikten.
Jerusalem.
Precis. När staten väl var på plats, hur hanterades liksom de heliga platserna? Förrömnad använde ju staden som sitt liksom ultimata moraliska test.
Han bygger upp en extremt stark kontrast mellan hur Jordanien styrde området jämfört med Israel.
Så mellan 1948 och 1967, när Jordanien hade östra Jerusalem.
Då förbjöds judar helt att besöka sina heliga platser. Synagogor sprängdes.
Och klagomuren användes alltså som en soptipp och latrin, enligt texten då.
Ja, och författaren är noga med att påpeka att världssamfundet och FN satt helt tysta. Inte en enda resolution om kulturellt bevarande.
Men sen kommer ju kriget 67 och Israel intar östra Jerusalem. Och då lyfter Reinar den ganska filmisk scen, tycker jag.
Du tänker på Moshe Dayan vid Tempelberget.
Ja, Israels överbefälhavare. En ivrig israelisk soldat har ju precis klättrat upp och satt den israeliska flaggan högst upp på Klippmoskén.
Islams tredje heligaste plats, ja.
Och vad gör Dayan? Han tvekar inte en sekund utan beordrar att flaggan ska halas ner direkt.
För att man måste respektera andras tro och heliga platser.
Ja. Men alltså, varför lägger författaren så otroligt mycket krut på just en sån här enskild anekdot?
Det är en retorisk spjutspets. Han vill hamra in sin tes om moralisk asymmetri.
Han ställer latrinen mot flaggården liksom.
Exakt. Källan bygger ett narrativ där Israel representerar liksom civilisation och tolerans i kontrast till en omgivning som drivs av en vilja att radera motpartens historia.
Han stänger liksom inga dörrar för tolkning där, och i slutet drar han ju den här asymmetrin ännu längre. Han använder två starka metaforer som jag satt och klurade på.
Lackmuspapplet är den ena, va?
Ja. Alltså, vanligt lackmuspapper mäter ju om något är surt eller basiskt.
Mm.
Men Reinard menar att Israel mäter världens judehatvärde. Alltså judehat.
Det är ett sätt att klä av aktörer deras retorik. Hur man förhåller sig till Israel avslöjar en sanna moraliska kompass, menar han.
Och den andra metaforen knyter ju an till det. Israel som kanariefågeln i kolgruvan.
Ja, förr tog man ju med en fågel ner i gruvan, för den kände av giftgas först.
Om fågeln dog gällde det att fly för livet.
Och här är budskapet alltså att hatet mot Israel idag är den där giftiga gasen.
Ja, om Israel tillåts falla, då står resten av de västerländska demokratierna på tur.
Det är en extremt dramatisk prediktion att avsluta sin text med.
Okej. Okay. Det har varit en ganska intensiv resa. Låt oss samla ihop trådarna lite för dig som har lyssnat.
Ja.
Vi har alltså dekonstruerat Christer Enads väldigt detaljerade försvar för den judiska rätten till Palestinaområdet.
Vi har tittat på idén om dubbelbesittningsrätt i malariatraskan.
Och hur myntet från 42 visar att palestinier var en judisk identitet fram till 48.
Och vi har sett hur texten målar upp historien som en oundviklig kedja av händelser driven av antisemitism.
Från byråkratin i Arthur Ashoud-affären och stängda dörrar i Evian till Stalins galna schackdrag i FN.
Precis.
Men om vi ska destillera ner allt det här till typ en sista liksom provocerande tanke att ta med sig ut. Vad skulle du säga?
Då skulle jag landa i källans påstående om hur globala sanningar kan formas om.
Berätta.
Jo, Reinhard bygger ju ett case för att definitionen av ett helt folk, deras namn och deras historia liksom ritades om på några få decennier på 60-talet.
Av rent taktiska skäl.
Ja, och att det internationella samfundet bara accepterade det för att det passade agendan just då.
Alltså, det väcker ju en fråga som man nästan får svindel av. Om sanningen är så formbar, om innebörden av ett mynt eller definitionen av kolonialism kan bara byta ägare på 50 år på grund av skicklig PR.
Exakt.
Hur kommer våra egna definitioner av nationsgränser se ut i framtidens historieböcker?
Precis. Vilka liksom absoluta sanningar som vi bråkar om idag på sociala medier kommer framtida generationer se som bara morgondagens taktiska konstruktioner?
Det är frågan. Vem har egentligen makten över historien?
Det är något att fundera på.
Ja. Nästa gång du liksom ser ett gammalt mynt eller ser världsledare flytta pjäser på schackbrädet.
Fråga dig vem som skrev reglerna.
Precis. Stort tack till dig som har lyssnat och varit med oss på den här djupdykningen. Vi hörs snart igen.